kör igång klockan här.
Ja, välkomna till Statsvetarpodden denna glödheta onsdag. Vi sänder från Dagens Industris ugn varje vardag i Almedalen här vid Donners plats. Och här befinner sig jag, Cecilia Garme, disputerad statsvetare från Uppsala universitet och politisk journalist tillsammans med statsvetarprofessorerna från Göteborg, Jonas Hinfors och Ulf Bjäreld. Idag är det alltså väldigt varmt och det är Sverigedemokraternas dag i Almedalen, så det är givetvis vårt huvudämne. Men vi ska titta tillbaka lite grann, för igår var det ju KDs dag.
Så är det. Igår hade vi ju Ebba Busch Thor i talarstolen och hennes tal väckte ju viss uppmärksamhet. En del tyckte att det var samlande för Kristdemokraterna, andra tyckte att det var mer antagonistiskt och kanske splittrande. En person definierade det som ett aggressivt tal, kanske aggressiv konservatism. Hur skulle du vilja klassificera det, Jonas Infos?
Ja, det är ganska aggressivt skulle jag säga. Alltså Ebba Busch Thor har ju, kan man säga, deklarerat som sin uppgift att placera partiet åt höger. Debatt har ju partiledarutfrågningar efter talen och har alltså SVT debatt, och där placerar hon sig mycket riktigt till höger. Det var också, alltså de markörer hon hade var snarast liksom det här med lag och rätt och repression, så att säga. Det handlade ju om då, hur ska ISIS-krigare som rekryteras från Sverige hanteras. Och sen var det några markörer kring de klassiska då, kring familj, familjepolitik, pappamånad och så vidare. Men så det fanns en kontinuitet, men ganska tydligt, om man ska säga lite svepande, så var det väl höger.
För vi diskuterade igår huruvida hon skulle leda Kristdemokraterna mot höger eller inte. Jag talade med en relativt högst uppsatt kristdemokrat igår och han tyckte att det var ett samlande tal, men samtidigt så kanske han tillhör de grupperingen om Kristdemokraterna som själva ligger till höger, och då kan man ju tycka att det är mänskligt att tycka att om man säger någonting som man själv tycker så är det samlande.
Ja, jag menar precis, alltså det, om man talar om statsvetenskap, den interna arenan, vi vet ju att det har varit partiledarstid för några år sedan, Odell Hägglund. Nu är det en ny partiledare som har liksom deklarerat faktiskt att hon vill flytta partiet lite grann, och det har liksom plockats ut personer som har uppfattats som då närmare Hägglunds linje under den här resan i vår. Så att hon verkar börja leveransen. Sen hur långt hon kommer gå, man ska också hålla ihop det här partiet, för att intern splittring utåt sen är ju inte bra.
Jag tycker att när man tittar på KD igår och Ebba Busch och sen SDs utspel idag som vi kommer att prata mer om sen, så får man känslan av att de vill byta väljare med varandra. Just det här utbytet har stor strategisk betydelse. Nu har SD pratat om familjesaker och mjuka saker som vi strax ska prata mer om. Om de på detta sätt kan sänka KD under 4%-spärren och få åtminstone några av KDs väljare med sin barnmiljard och okvoterad föräldraförsäkring och sådär.
Och så försöker KD då få några procent från Sverigedemokraterna eller från Moderaterna.
Eller från
det
Moderaterna.
Kanske faktiskt är det. Ja. Ja, det återstår ju att se hur den här potentiella splittringen i KD utvecklas, eller om man så att säga kommer att samla sig kring ett gemensamt så ideologiskt språk och linje.
Så ni som redan lyssnar på oss vet ju att vi har ingen programledare i Statsvetarpodden. Vi har däremot tittat i forskningslitteraturen om organisation och kommit fram till att vi ändå behöver någon som styr upp oss. Därför har vi en kansler varje dag. Och idag är det Ulf Bjäreld som är kansler.
Idag är det äntligen min tur att vara kansler.
Du är då den andra kanslern.
Nej, den femte.
Är det femte? Okej. Okay. Ja. Vet ni vad det är i plural? Kansler. Det har varit lite Twitter om det idag.
En kansler, flera kanslar.
Kanslärar. Stavas kanslerer. Apropå industrikanslern som aldrig kommer men, och som bara ska vara en. Men kanslärar är det klassiska sättet att uttala plural av kansler.
Och Statsvetarpodden har övergått till att bli programmet Språklådan istället.
Exakt, exakt. Ja, vi kanske ska komma till ämnet. Ursäkta.
I vilket fall, då skulle jag som min egenskap av dagens programkansler vilja strukturera samtalet sådant att vi ska... Det har varit mycket diskussion. Igår diskuterade vi om huruvida svenska folket höll på att bli rasister eller inte, som Sverigedemokraterna växte så starkt i opinionen. Och vi kom väl fram till att så inte var fallet, utan det snarare var så att de främlingsfientliga krafter som redan fanns var mer mobiliserade nu än vad de var tidigare. Men då tänkte jag att vi skulle titta lite på partiet Sverigedemokraterna idag, för det är också ett omstritt hur man ska benämna det här partiet. Stefan Löfven till exempel kallade för ett rasistiskt parti. historiejournalisten Henrik Arnstad kallade för ett rasistiskt parti. Andra använder andra benämningar. Själv brukar jag kalla det för ett främlingsfientligt parti. Andra använder andra benämningar. Hur skulle ni vilja benämna det?
Ja, jag vet inte riktigt. Det, nationalism har man ju sagt om KD eller möjligen högerextremism, om det nu är en ideologi. Socialkonservatism är ju vad de själva kallar sig. Och jag tänker så här att någonstans så är vi ju alla nostalgiker. Så vi är en befolkning som lever max 3 generationer från landet. Och Elsa Beskow, vi är helt ointresserade av religion. De flesta utom Ulf. Det är det som är så speciellt med Sverige. Och vi är lite naturlyriska. Och när vi tänker bakåt, då är vi ju liksom inte helt klara över om tomtebobarnen bodde de i hattstugan eller i folkhemmet. Det är lite samma sak. Och det är det som SD försöker knyta an till. Jag läste i vintras en motion av en sverigedemokratisk riksdagsman som handlade om kulturminnesskyddet av äldre vattenkraftverk. Det vill säga vattenkvarnar, såna här från 1600-talet som stod och pumpade i små bäckar. Han ville ha ingripanden för de var alldeles för dåligt skötta. De här våra vattenkvarnar från 1600-talet.
Det är riksdagen. Kulturutskottet.
Ja,
för att tala med en finsk forskare på en konferens för en vecka sedan som hade jämfört Sverigedemokraterna och samfinländarna hur man agerar i kulturutskotten. Så här. Ja. Och det som kännetecknade var att det var väldigt lite kulturmotioner från Sverigedemokraterna. Det var typ några stycken av det slaget som du säger. Ja. Precis den karaktär, men väldigt lite. Man kunde förvänta sig att det var dominerande.
Ja, det är kanske bara början.
Så kan det ju
vara. Om nu de ska sikta på KDs väljare så kanske det blir nästa gång blir det liksom kyrkoruiner och...
Alltså man kan... var landar vi då i hur vi ska benämna dem? Är det någon form av nationalromantiskt parti? Eller vad
nej, jag försökte bara smita från den här
smitten. Ja. Alltså man kan ju fråga sig hur ska man göra när man ska klassificera ett parti?
Här sitter två framstående statsvetare. Ja, man frågar en enkel fråga hur man ska benämna och klassificera ett parti.
Ett sätt att fråga ledande partiföreträdare, till exempel partiledaren.
Då får du deras egen bild.
Jag var på ett seminarium igår här, ett av de få jag kunnat gå på med Sveriges Radio om poddar just. Ulf var där också, noterade jag. Och då sa de att president Obama hade stannat vid något garage på någon resa för ett tag sedan och klivit in, och där hade han låtit sig intervjuas en timme av en poddare, verkligen. Så egentligen borde vi bjuda in Åkesson och de andra och höra hur vill de betrakta sig ideologiskt. Men ser vi om vad Åkesson säger väldigt ofta, så är det att vi är ett mittenparti, säger han. Vi står i mitten. Man gick till valen på välfärd förra valet. Och då tänker han ju på den traditionella vänster-högerskalan med att, liksom ni vet, privat, offentligt. Offentlig sektor, stor och liten. Då vill han placera sig i mitten. Ser man på mycket forskning om just den emissionen, så är det nog där man ska placera dem. Men sen finns ju den andra då, den här med nationalism, traditionalism och så vidare, familjen, traditionell syn på det, respektive den här nya livslevnadssätt, internationalism. Och då är man så tydligt på den nationella delen. Det är svårt att fånga dem igen så. Forskningen säger också att man talar ofta om, det är väldigt sällan någon säger att de är nyfascistiska faktiskt i forskningen.
Ja, jag har aldrig hört någon presentera sig så heller.
Utan där är det finns den här populistiska radikala högerpartier där som har vuxit fram som en lite vildvuxen grupp. Fast det är lite svårt, för de är i välfärdsfrågor är de inte så höga. De är snarare liksom halvmitten kanske.
Men detta är den statsvetenskapliga expertisen. Finns det inte ett enklare sätt att etikettera? Om man ställer frågan så här till dig, Jonas. Stefan Löfven säger att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Har han rätt eller fel?
Ja, nu är inte jag rasistforskare. Så att, men men man kan säga att de är inte genetiskt... Alltså där de har rensat ut väldigt... All den retoriken är borta, kan man säga. Som talar om att en viss typ av människor... Den fanns på 90-talet, den finns inte nu. Ser man till etnisk tillhörighet, alltså att man har en viss kulturell bakgrund, då är de väldigt tydliga att det är att man kan inte blanda kulturer. Och tror man att en viss, beroende på hur långt man går med kultur, etnicitet och inte blanda, då närmar man sig den där gränsen. Jag skulle nog inte säga att, jag har svårt att säga att det är ett rasistparti, men man närmar sig sådana markörer där man, etnisk kulturell rasism, men inte genetisk. Mm. Och själva så protesterar man ju starkt. Man säger vi rensar ut extremism och så. Så att, Löfven tycker jag tar tid för mycket.
Mm. Henrik Arnstad som forskar om det här, som i och för sig har en ganska extrem hållning, men han brukar ju peka på att det var redan i slutet av 60-talet som nationalistiska partier slutade vara rasistiska eller slutade vara öppet rasistiska i alla fall. Slutet av 60-talet gick man över till den här mera alltså, kulturnationalismen. Att kulturer funkar inte så bra ihop. Och det han gör är ju att han säger att egentligen är det ingen skillnad. De säger att de är kulturnationalister, men de är egentligen rasister. Men det är Arnstad.
Ja, det, precis. Och det, han alltså lite ensam kan man säga att han är. Det finns inte så många forskare som klassificerar på det sättet.
Nej, och han är ju historiker.
Han är det, ja. Herregud.
Ja, jag menar det. Alltså.
Inte en statsvetare. Nej, precis. Så är det. Ja.
Och vi kan ju lämna etiketteringen då och gå vidare lite mer på substansen. Allt från allt fler håll hör man ju nu att den svenska blockpolitiken har blivit mer komplicerad i det att vi inte längre har enbart ett vänsterblock som står mot ett högerblock, utan att vi också då har en tredje pol i det här systemet som då skulle representeras av Sverigedemokraterna. Och att man talar ibland om en alternativ dimension vid sidan av vänster- och högerdimensionen, en grön alternativ liberal dimension. Ja, där Sverigedemokraterna är ena polen och kanske Miljöpartiet och Vänsterpartiet en andra polen. Så är det så för det första, och för det andra, vad får det för betydelse för möjligheterna till blockpolitiska överenskommelser skulle ni vilja säga?
Det blir rörigt.
Det blir rörigt.
Ja. Alltså, vi kan väl, vårt parlamentariska läge är väl ett exempel på det här. Decemberöverenskommelsen, att den så att säga värktes fram, är väl också ett exempel på att man får svårt att lösa styrandet i en demokrati med folket inflytande och många partier styrande. Hur ska man kunna regera? Den är väl ett exempel på det.
Alltså jag känner att varje gång man har försökt dödförklara höger-vänsterskalan så har man alltid haft fel. Mm. För det är förstås sant att det vuxit fram andra dimensioner, alltså miljön, feminism och så vidare. Men höger-vänsterskalan har ju till slut alltid lyckats inlämma allihop. Det finns en vänster-högerskala inom feminismen, inom miljörörelsen. Det är, om man frågar dem så är det sällan något problem att placera dem. Det räcker med att fråga så här, och vad tycker du om skattetrycket? Frågar du en miljöpartist så vet du gärna om det är en vänsterpartist eller sådär, va? Och det där är ju ganska viktiga val. Det var ju till exempel en stor osäkerhet inom Miljöpartiet. De höll alla på sträckbänken i flera år innan de skulle säga vem de skulle teama upp.
Och väljarna placerar sig och man lyfter fram de här klassiska vänsterfrågorna som viktiga och val efter val faktiskt.
Ja.
Men man skulle kunna säga det att man på till exempel den gröna frågorna som 70-80-talet som växer in även i Sverige. Det gröna folkhemmet som Göran Persson talar om, alla partier liksom koopterar den. Och medan Miljöpartiet då glider från att varit mitt till lägger sig vänster. KD, etiska värden, de kanske inte har koopterats av andra partier. Det kanske inte man kan säga, men KD har lagt sig åt höger. För så har vårt partisystem varit som organiserat. Men det har hittills varit svårt för Sverigedemokraterna. Men ser vi ut över Europa så har de ju mer landat om de ska lägga sig någonstans åt höger. Att det är där man samarbetar. Utan att för den skulle inte finnas ganska stora överensstämmelser mellan de här partierna och en del vänsterpartier också. Men de har samarbetat i höger.
Jag tror att Cecilia har en poäng i detta att vi tenderar att lätt och dödförklara saker och ting som är mer varaktiga. Nationalstaten är också ett där exempel där. Som har dödförklarats många gånger men som likväl reser sig gång efter annan. Men om vi då inte dödförklarar vänster- och högerdimensionen men ändå konstaterar att man har fått en utmanare eller fått svårare konkurrens. Varför har det blivit så? Vänster- och högerdimensionen växte ju fram i en skarp motsättning mellan två olika intressen, arbete och kapital. Mm. För att ställa en enkel fråga till er, vilken är den materiella grunden till framväxten av den här nya konfliktdimensionen i svensk politik?
Ja. Vill du eller?
Men jag tänkte den materiella grunden. Alltså det är klart att för alla de här partierna ute i Europa också så är det ju så att det är den ökade arbetslösheten som har drivit fram dem. Och i Sverige kanske särskilt så eftersom alltså Sverigedemokraterna är ju ett parti som håller väldigt mycket på den svenska modellen. Mm. Jag lyssnade idag på Anna Dahlberg, Expressens chefredaktör, som sa att för att man ska kunna lösa integrationsproblemen och att lösa dem är helt centralt, särskilt för de partier som vi är vana vid att ha. De måste lösa dem. De måste ta strukturella grepp när det gäller arbetsmarknaden, när det gäller turordningsregler, när det gäller ingångslöner och så vidare. Det vill inte SD. De är traditionalister. Och såväl Alliansen som Vänsterpartierna lägger också händerna på ryggen.
Det är alltid svårt med de här orden måste. Man kan säga hur löste partierna på 30, 40, 50-talet de integrationsproblem som var då? Alltså inte med invandrare, inte invandrare, utan med klassproblem. Alltså man lämnade in. Man hade inte särlösningar, utan alltså det stora projektet var ju att få in medelklass eller tjänstemän och arbetare så att säga, i samma system. Och det känns lite som de här förslagen som du nu beskrev snarare är att inte lämna in utan, att inte få klassöverskridande, men syftet är integration. Alltså de åtgärder som kommer är kanske att dra isär snarare än att dra samman.
Du menar för att Sverige går sönder?
Ja.
Det finns en hönan eller ägget diskussion i detta också. Är det Sverigedemokraternas framväxt som leder till en mobilisering på den här dimensionen? Eller är det mobiliseringen på den här dimensionen som leder till Sverigedemokraternas framgångar?
Det är svårt att säga, men alltså, om ytterligare ett historiskt, du frågade tidigare, vad är det som, varför urholkas den traditionella? Det, alltså, klassmotsättningarna är annorlunda. Arbetarklassen faller i princip samman. Oavsett vad Löfven säger om verkstadsindustrin så är arbetargrupperna traditionella minskande. Tjänstemän och liksom blandgrupper växer och har vuxit under lång tid. Och då blir också alltså den här naturliga förankringen i en viss typ av klasspolitik, en viss typ av klassparti mycket vagare. Och detta är ju kombinerat med en bristande auktoritetstro, mer av individualism möjligen, och där människor alltså börjar glida. Man är inte ens identifierad med ett parti. Och då skapar ju det utrymme för att man testar något annat. Och det här är ju inte, alltså Sverigedemokraterna är nu, men alltså det här är ju som sagt en uppluckring sen 80-talet i Sverige, i Danmark sen 70-talet, får man säga, massor med nya partier på 70-talet, så att det här finns över hela västvärlden.
Så integrationsfrågan har ju klättrat, som Ipsos beskrev ett seminarium här idag. Alltså, det är nu den tredje viktigaste frågan för väljarna efter skolan och jobben. Och det har egentligen inte varit så sedan i början av 90-talet. Och då frågar man vad beror det på? Folk tycker sämre om invandrare. Nej, det är nog inte så. En icke obetydlig del av det här, det är att folk är rädda för främlingsfientlighet. Och om man tittar tillbaka på de två valrörelser som vi hade i fjol, så är det ju uppenbart att just den här rädslan för ökad främlingsfientlighet var enormt mobiliserande, särskilt kanske för Feministiskt initiativ, men även för Miljöpartiet. Så att när vi tittar på det här med integrationen som klättrar, så måste vi se varför. För annars så blir den här paradoxen med att vi å ena sidan blir mer öppna och å andra sidan röstar mer på Sverigedemokraterna helt obegriplig.
Alltså, som institutet, det här göteborgska samhällsopinionsmedia, kom ju med siffror häromdagen. Precis, att rädslan för främlingsfientlighet är väldigt högt. Så. Sen finns det ju forskning som pekar på att när det talas mycket från elitnivå om ett område, så kommer vi människor att tycka att det där är nog viktigt. Det finns massor med potentiellt viktiga områden. Men talas det väldigt mycket om invandring och migration, så kommer det att lyfta på människors agenda.
Cecilia nämnde ju Feministiskt initiativ här, och vi har talat om den här nya dimensionen som bland annat handlar om frihetlighet och miljö. Och där brukar jämställdhet också säga att den går igång på den dimensionen. Och nu lanserade ju Sverigedemokraterna idag ett förslag som var många uppfattas som ett sätt att knyta an till den dimensionen i att avskaffa karensdagen för folk som arbetade inom förskolan, om man förstod det rätt. Ska det tolkas som ett sätt att visa att man även har förståelse för de problematiken, eller varför väljer man att föreslå just det här, tror ni?
Just det här med karensdagen?
Ja, och förskola. Är det en sätt då, man har ju fått kritik från Sverigedemokraterna, eller sett som en svaghet att man i så stor utsträckning attraherar män och inte kvinnor?
Ja, jag vet inte. Jag tänkte väl mer på det här kanske med en okvoterad föräldraförsäkring. De vill sno den frågan från KD, eftersom KD är bakbundna av allianssamarbetet. Så länge det finns en levande folkpartist i det här landet, så kommer det inte gå att ändra den lagstiftningen.
Sara Skyttedal i sitt förtal igår, alltså KDUs ordförande, hon sa att Folkpartiet via sin pappamånadsförslag äventyrar allianssamarbetet. Så det, ja, det är starkt för, ja, det är starkt för Folkpartiet, det är starkt för KD. Men det finns ju Sverigedemokraterna med precis samma.
Han skulle prata barn ikväll, sades det. Barnens rättigheter.
Ja, det är ett stort häfte som har varit med mängder med förslag även kring gravida kvinnors man
gravidmånad,
missbruk eller inte, att man ska få lättare graviditetsledighet, alltså före födseln och så. Ja, de har man har problem att mobilisera kvinnor om detta nu är...
Det kan ju vara så att ju mer man diskuterar de frågorna på den här nya dimensionen så gynnar det, som jag tidigare varit inne på, Sverigedemokraterna, men då skulle det också gynna de partier som finns på andra polen av dimensionen, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet. Ja. Och nu är det ju för att göra en överturn här till morgondagens parti, Miljöpartiet, som ju står för morgondagens dag och anförande i Almedalen. Tror ni att Miljöpartiet gynnas eller missgynnas av Sverigedemokraternas framgångar?
Om Miljöpartiet lyckas få in samtalet på sina frågor och inte bara tala SDs frågor. För visserligen är det så att det är viktigt med invandringsfrågor för Miljöpartiet, det är viktigt med jämställdhet, men det är miljö som står i fokus. Jag tycker det har funnits en tendens, det här är ju inte särskilt, det är bara liksom intuitivt, att en tendens för miljöpartister att tala extremt mycket om annat än miljöpartiets kärnfråga, miljö. Lyckas de få över det så kanske.
Jag funderade, när Stefan Löfven höll sitt tal så la jag märke till att han inte nämnde Sverigedemokraterna alls egentligen, i skillnad från sitt partiledardebatten i riksdagen i juni. Och jag undrar om inte strategin är så här, att han skulle inte prata om dem därför att det ska Miljöpartiet göra. Och att vi imorgon får det stora bombardemanget kring öppna världen. Och
jag tror att det är ett strategiskt misstag helt enkelt. Jag tror att det var rätt av Löfven att inte tala, utan tala om S-frågor. Jag tror att det blir, om MP gör imorgon, att det är ett strategiskt misstag.
Att
tala, och tala om Sverigedemokraterna. Man ska tala om sin politik. Det här är vad vi vill. Det här är vår centrala fråga.
Jag tror ska att... vi slå vad?
Ja. Ja, du menar slå vad om de kommer att göra det eller om det kommer att lyckas? Ja. Ja, det är enklare att slå vad om de kommer att göra det. Men du kan ha rätt, men jag tror det är fel att de gör så.
Om du har fel så får du äta upp din fluga i ett glas rosévin.
Ja, just det. Hoppas alla ser det här. Ja, det är första gången den här veckan.
Det är svårt
men det är lite
att se en podd alltså. Men du är, Jonas, det ska verkligen tas till historien där. Att Jonas har en så fin fluga och ser nästan ut som Ardalan Shekarabi.
Oh, ja, fast han knyter inte sin fluga själv, har jag noterat. Den ser lite platt ut.
Åh, jag fick Jonas sagt detta också. Vi får se om Ardalan återkommer i detta ämne. Men Miljöpartiet har ju haft det tufft i opinionen. Och det har ju ofta små partier som går i en koalitionsregering, och kanske särskilt små flankpartier, eller vad man ska kalla Miljöpartiet, som tvingas göra de större kompromisserna. Var det dumt av Miljöpartiet att gå in i det här regeringssamarbetet?
De har ju tjatat om det sedan 2002, så att det hade väl varit väldigt konstigt att backa. Dessutom så var ju Socialdemokraterna tvungna att ta någon med åtminstone. Och de gjorde en väldigt stor poäng, som jag sa tidigare, i flera år av vem skulle de stödja, och alla uppvaktade dem på något sätt. Ett år före valet så sa de att vi går med Socialdemokraterna. Det handlade ju också om att de hade då fått nya språkrör, precis som stod tydligt till vänster. Det gamla paret språkrör, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson, var ju betydligt mer så att säga liberala.
Samtidigt kan man säga att det hade ändå förberett under lång tid. De satt i finansdepartements samarbete i slutet på 80-talet fram till 2006. Fast de då inte, förlåt, 2006 när SCM förlorade. Och det var ju faktiskt en koalitions allians som var rödgrön VMPS till valet 2010. Så alltså det har ju ändå, och det var ju då med Wetterstrand och Eriksson. Alltså det har ändå funnits någon, de har liksom lotsats in, deras väljarkår har glidit åt vänster, och de har, jag håller med om att de nog var mer liberala, men någonstans så låg det väl ändå i tangentens riktning att de skulle kunna samarbeta, och att det är ju den yttersta så att säga legitimitetsstämpeln att man kan komma i regering. Ser man till forskningen så visade det sig själv att när Miljöpartiet gör det här, att de varken vinner eller förlorar så mycket heller. Det händer inte så mycket när de går med. De tycks klara av att bli ett sånt här myndighetsparti utan katastrof, men de verkar inte vinna mycket heller.
Socialdemokraterna fick ju betala ett, i deras ögon, nästan ohyggligt högt pris för att hålla dem utanför regeringen 2002. Då fick Miljöpartiet igenom nästan allt de ville. Ja. Faktiskt, för att de skulle gå med på att hålla sig utanför regeringen. Och det var torskfiskestoppet och ja, men ni kommer ihåg trängselavgifterna, och Annika Billström gick i taket och liksom såg på spricka och sådär.
Just det finns ju de som säger, om vi vänder på det, att Socialdemokraterna gjorde ett taktiskt misstag som tog med Miljöpartiet och att det hade varit lättare för Stefan Löfven att nå blocköverskridande uppgörelser om man inte hade haft MP i bagaget. Men nu sa du, Cecilia, att han var tvungen att göra det. Var det så? Hade han ingen handlingsutrymme egentligen?
Ja, alltså de enda som verkligen tydligt visade att de ville vara med Löfven var ju vänster, ja, utom Miljöpartiet, och var ju faktiskt Vänsterpartiet. Mm. Allianspartierna hade ju väldigt tydligt stängt dörren, så att han hade ju inte så mycket att välja på.
Han kunde inte bilda till en enpartiregering.
Ja,
alltså kan och kan, men risken hade varit att Miljöpartiet då kanske hade varit känt sig friare att rösta, liksom sätta tryck på Socialdemokraterna. Och det är klart, det hade de kunnat göra och få igenom ett antal frågor, men det hade nog, alltså det är riskabla, det är skakigt nog som det är, skulle jag säga, att man ändå kan bygga någon form av kärna där man inte utåt måste ha enorma förhandlingar, för alla förhandlingar med partier som inte är med i en regering måste ju ske igen som för öppen ridå, medan nu sker det inåt, och där tycker jag nog kanske de har lyckats något sånär hyfsat ändå, att inte vara kritiska. Man har sett i partiledardebatterna, de har inte tagit repliker, de har inte varit kritiska mot varandra.
Så och det, de har pratat om samarbetsregeringen.
Så att det är nog rätt körigt där, men det, jag tror att det var det här som var möjligt för
båda.
Och ni
tycker inte att Stefan Löfven nu ska ta omtag på frågan och säga, det här har varit lite körigt, det har varit jobbigt, nu tar vi omtag, nu börjar vi om, och så kickar han ut Miljöpartiet och så bildar han in en partiregering istället, vilket då skulle möjligen underlätta blocköverskridande uppgörelse.
Det känns som om du lite längtar efter det, Ulf.
Jag kanske längtar att ni ska säga det så jag kan få säga emot, men
det... Ja, alltså, du vill säga emot, vad säger partiledning om det? Fast alltså, man vet inte, det är en gamlingsstrategi, för om Miljöpartiet sunar till då kanske vi har ett extra val, och det tror jag inte Löfven vill ha.
När de blir pissed off, Miljöpartiet, då är de inte roliga att vara med om man ska bilda regering med dem. I valet 2002 då, som ni vet, så dubbelspelade ju de, alltså. Det var ju förhandlingar med de borgerliga partierna. Och då så, det finns en fantastisk berättelse beskriven i en bok av en av deras, alltså, högst uppsatta tjänstemän som satt på toaletten med sin telefon och förhandlade med Persson medan alliansen kom liksom troppande in, så här, Centerpartiet, och utanför dörren så satt så här och fiskade och förhandlade.
Jag blev faktiskt uppringd idag när jag var på toaletten. Ja. Så det händer oss alla. Men du menar de före förhandlingar där?
Det kanske känns som att vi börjar komma ett naturligt liv på det här samtalet.
Ja, det går neråt snarare. Ja.
Och då ska vi väl göra som så att, som den trogne lyssnaren av denna statsvetarpodd väl känner till, så har vi ett avslutande moment där en i denna programledartrio brukar få vädra en speciell käpphäst. Och käpphästar har vi gott om. Och idag har turen kommit till Jonas Hinnfors att vädra en av alla dina käpphästar. Varsågod.
Ja, det är inte så lätt när man ska sätta fingret på det, men jag har funderat mycket på, alltså, det är väldigt mycket tankar om att om miljö till exempel, att man, vi måste miljöklassificeras. Jag har varit på oändligt många såna här visionsseminarier kring miljö. Man ska miljödiplomeras på vårt jobb, där det finns inga papperskorgar, det finns en liten hemsk liten påse som man mot på nåde får ha i sitt rum, extremt ful, den går inte att lägga någonstans.
Vad ska man lägga i den?
Där får man lägga det som är pyttelite, annars kan man då gå iväg till de här stationerna. Och det är säkert bra med alla de här återvinningarna. Jag har absolut inget emot det, men det är precis som att man silar mygg och sväljer kameler. Alltså att vi är så otroligt upptagna av att det måste vara den 99% har vi fixat, nu ska vi ta den sista procenten, den sista tionde eller hundradelen. Och då kommer vi ner till sånt som nästan är fånigt. När man nu ser siffror, det kom häromdagen, det man vill är ju att det här ska liksom ympa in ett slags medvetande, personligt engagemang, och då gör vi så här. Ja, vet ni hur flygresor till Thailand, hur den statistiken ser ut? Den ser ut så här.
Du får nog berätta för radiolyssnarna i ord hur statistiken ser ut.
Ja, den är ju ungefär på 10 år fördubblats antal flygkilometer per person till Thailand. Ja. På 25 år har köttätandet gått upp med 50%. Mm. Det vill säga, finns det kanske andra åtgärder man bör ta till än att vi ska vara så otroligt miljödiplomerade i det här finstilta?
Det kan inte vara så att det här finstilta fyller en normerande... Ja, vi säger emot det, det är klart. Det är ju halva nyhet med dina käpphästar. En normerande funktion genom att du tvingas gå och hanterar dina sopor på ett visst sätt, så blir du miljömedveten, som gör att du
även klimatkompenserar ännu mer, så att kurvan hade varit rakt upp istället, för det finns en viss liten lutning. Men jag är lite tveksam till det. Jag tror att det kan tycka, vad fan ska jag hålla på med det här? Att vi inte fokuserar på det, hur ska vi klara det stora greppet på miljön?
Jag håller nog med dig faktiskt om den här käpphästen.
Yes.
Jo, men liksom det här att var och en kan bidra. Ja, fastän det, man behöver stora system. Mm. Man behöver fjärrvärme, det är mycket bättre än att var och en har sin egen lilla brasa eller sitter där med sitt kattskinn. Det är mycket, mycket bättre med stora lösningar.
Det skulle vara intressant att se om det finns statistiska samband mellan huruvida man delar Jonas käpphäst, det vill säga reta sig på de här symbolhandlingarna, och hur man ser på miljöpolitik överhuvudtaget.
Ja, det, precis. Och det borde väl haft siffror på nu, men det kan ju vara en uppgift för oss till nästa gång. Jag tror, dessutom vet jag att jag har kollegor, jag har inga namn jag glömt, som jag vet tar sig skräp från rummet och går till toaletten, för där finns ju då papperskorgar, så slipper man gå till
stationen. Inga namn, Jonas. Jag är tacksam för detta.
Fast det beror lite grann på hur tycker jag hur om det hur en skrivare funkar. När skrivaren inte funkar och det ändå inte kommer ut några papper, då tycker inte jag att det är så mycket att bråka om.
Nej, okej. Nu känns det skönt.
Och det får bli, nu får det skönt. Då sover du gott i natt, Jonas. Jag hoppas att Statsvetarpoddens lyssnare håller sig vakna så långt. Och så ses vi och hörs samma tid i Dagens Industri-scen här i Almedalen imorgon. Tack ska ni ha.
Tackar.